Bakgrunden till det här talet som ju bygger på att vi samlade en del av texterna i Göteborgs-Posten för ett halvår sedan ungefär i den här boken som heter Det mycket man inte måste. Någon skrev någonstans om den och sa att den hette Det är inte mycket man måste. Det tycker jag också är en väldigt bra titel, men det är inte min bok, men det kan ju bli en annan bok kanske. Men bakgrunden till det här tänkandet är egentligen en ganska lång historia som jag tänkte berätta. Och den börjar med att för 3 år sedan så blev jag tillsammans med en kollega till mig, en kvinnlig kollega som heter Tina. Vi blev medbjudna att resa med arbetslaget i Bergsjöns församling i Svenska kyrkan till en konferens i Malmö som rörde papperslösa flyktingars situation. Och det vet ni säkert redan att Bergsjöns församling har ju i många år, långt innan de här stora flyktingströmmarna började komma, som har gjort ett fantastiskt arbete, uthålligt arbete just emot gruppen papperslösa. Och vi har haft mycket kontakt genom åren och försökt lära oss av varann. Jag står i ett liknande arbete i innerstan i vår kyrka. Och så frågade om vi ville följa med de här 2 dagarna till Malmö, och det gjorde vi. Och det var en jätteintressant konferens på många sätt. På kvällen där så var det middag. Och så vet ni hur det är med sådana där liksom officiella middagar. Då hamnar man ju ofta med någon så där som man inte känner. Och jag hamnade vid bordet med en ung kvinnlig präst ifrån Mellansverige någonstans. Och vi satt oss ner och ja, ni vet hur man gör. Jag sträckte fram handen till henne och så sa, jag heter Thomas Sjödin, kommer från Göteborg. Hon berättade vad hon hette och var hon kom ifrån. Och sen löpte samtalet inte på. Som ni ibland kan göra vid sådana här middagar, ni vet, allt går av sig själv. Utan när hon hade sagt vad hon hette så blev hon tvärtyst. Så efter en ganska lång, lite besvärande tystnad så tänkte jag att jag får väl ta mitt liksom, sociala ansvar och försöka komma igång. Så jag sa till henne, jaha, så du jobbar där uppe som präst. Ja. Hur tänker du om ditt arbete? Så jag. Hur jobbar du? Det var tyst, oroande länge. Och så till slut så sa hon exakt så här. Nej. Så. Jag gillar att lägga ner saker. Inget mer. Så då harklade jag mig igen och tänkte, det här blir en jobbig kväll. Ja, jaha, så jag. Men blir inte församlingen lite irriterad om du håller på att lägga ner saker hela veckorna? Jo, sa hon då. Först blir de det, sa hon. Men inte sen. Och då plötsligt kom hon igång och blev alldeles självgående. Och så sa hon, som om inget hade hänt, fortsatte hon och sa så här. Jag gillar att beskära träd också, sa hon. Det är något med den processen som tillför ljus och energi och växtplats. Och faktiskt en möjlighet för någonting nytt att växa fram, menade hon. Och så gick den här middagen som blev otroligt intressant. Och mot slutet av måltiden när vi skulle skiljas åt så sa hon, skulle jag kunna få ge dig den tes utifrån vilket jag styr hela mitt arbete, som har styrt hela mitt arbete i den här församlingen, sa hon. Ja, väldigt gärna, sa jag. Och nu vill jag varna er för att det här låter så skenbart enkelt, men det här är något av det klokaste jag har hört. Det finns någon slags kraft i det här sättet att tänka. Hon sa, så här tänker jag om allt arbete jag står i. Det som går bra gör mycket av det. Det som går dåligt gör mindre av det. Slutcitat. Och så varnar jag er igen. Det här låter så skenbart enkelt. Men det finns någonting i den här processen. Alltså att lägga sin kraft, Där det finns energi, där saker och ting växer och utvecklas. Och kanske inte resten av livet försöka liksom veva liv i någonting som redan är halvdött och som aldrig bär någon frukt. Där någonstans finns det en potential till tillväxt. Jag ska återkomma till det alldeles mot slutet. Först två ingångsvärden. Första är, det finns inget kravlöst liv. Punkt. Det finns ingen kravlös kärlek. Det är en myt. Det finns ingen kravlös vänskap. Det finns inget kravlöst arbetsliv. Allt som är värt någonting i våra liv, allt som betyder någonting för oss, har i sig någon form av krav. Det kostar någonting. När det är sagt, så mitt andra ingångsvärde, det är, men det är väldigt mycket man inte måste. Men det tycks också vara så att det finns i varje människas liv ett annat slags måste, alltså ett icke-tyngande måste. Någonting som man talar om i termer av att det här måste jag få göra om mitt liv inte alldeles ska gå i stå. En dröm, en längtan, någonting som driver en, någonting som man brinner för. Och så tänkte jag försöka filosofera en liten stund, jag tänkte prata nästan en timme om ni orkar. Tänkte försöka fundera över det sorteringsarbete som jag tror krävs för allt hållbart och meningsfullt liv. Sorteringsarbetet mellan tyngande måsten och de där alldeles livsnödvändiga måstena som egentligen handlar om, det är ju det här jag finns till för, det är därför jag är här. Hur skiljer man dem båda åt? Det som fick mig att börja fundera med de här banorna, det var att jag en sommardag, nu ska jag berätta för hur självupptagen jag är, men en sommardag så roade jag mig med att gå in på nätbokhandlarna, Bokus och Adlibris och de här stora nätbokhandlarna. Och där kan man ju köpa böcker, men man kan också titta på listor. Det finns till höger, där finns det en lista som på den ena heter säljer bäst i Sverige just nu. Och på den andra heter den har sålt mest i Sverige den här veckan. Och då förstår ni själva varför en sån som jag är inne där och tittar. Och jag kan trösta er med att jag fanns inte med på någon av listorna på de vilka 10 som sålde bäst i Sverige just då. Det jag däremot upptäckte, det var att helt plötsligt så hade den här sommarveckan poppat upp en rad böcker som alla innehöll ordet måste i titeln. Alla var upplagda i stort sett exakt likadant. Efter någon slags schablon som ser ut så här. De hette 101 eller 1001 saker du måste göra innan du dör. Jag hittade 20 boktitlar som alla var upplagda efter precis det här mönstret. Och märk, de kommer samtidigt som vi som bäst höll på att drunkna i sådana här bara vara böcker, ni vet. Och ligga och duga böcker. Då plötsligt kommer det 20 boktitlar som säger det finns någonting du måste göra och det är klokast om du gör det innan du dör. Vilket är ganska logiskt. Jag ska ge ett par exempel, och det här är inte boktips. Det kommer Mats Johansson från Libisen att ge lite boktips mot slutet av den här kvällen. Men det här är bara exempel på vad det finns för böcker i den här genren. Det finns en bok som heter 1001 böcker du måste läsa innan du dör. Det finns en som heter 101 skräckfilmer du måste se innan du dör. Eller vad sägs om 101 ölsorter du måste prova innan du dör. Och så kanske den mest svåruppfyllda av dem alla. Den heter 1001 av naturens underverk du måste besöka innan du dör. Säkert en jättespännande bok, men är inte titeln en aning stressande? När jag växte upp fanns det 7 underverk. Redan då insåg man att man kanske skulle hinna se, ja, något av dem möjligen. Nu finns det över 1000 och man måste besöka dem innan man dör. Underförstått. Om du en gång ska kunna vända dig om, titta tillbaka på ett tillryggalagt liv och så säga att ja, jag har verkligen levt fullt ut. Då har du inte råd eller tid att ligga på latsidan. Det finns tusentals saker du måste göra innan du dör. Det som är intressant här, åtminstone ur mitt perspektiv, det är att precis här tycks det ha skett någon slags förskjutning. En förskjutning ifrån tacksamheten över det som jag har fått vara med om i mitt liv så här långt. Till grämelsen över allt som jag hela tiden missar. Alltså att jag varje gång jag är med om någonting så ska jag också hålla i minne att samtidigt som jag valde det så har jag valt bort en massa saker som jag kunde ha levt. Och i takt med detta så blir livet ganska jagat och pressat. Som om det inte vore nog jagat som det är, så ska man hinna sörja över böcker man inte har läst, filmer man inte har sett. Och att man förmodligen aldrig kommer till Påskön och få se de där märkliga stenfigurerna som står resta där. Lyssna på följande citat som jag skulle vilja spänna emot den här liksom förskjutningen som är nästan omärklig. Om du vill göra en människa lycklig, ge henne då inga rikedomar, men ta några önskningar ifrån henne. Slutcitat. De där orden är skrivna av Euripides som var dramatiker. Han levde 400 år före Kristus. Det intressanta är att hela den andliga litteraturen genom världshistorien ger Euripides rätt i det här avseendet. Nämligen att de hälsar just konsten att begränsa sig, avstå, säga nej, spara på saker, hälsar den konsten närmast som en befriare. Jag ska läsa det citatet en gång till och ska skjuta in en sak i det. Om du vill göra en människa lycklig, det kan vara en livskamrat, det kan vara ett barn, det kan vara en gammal mamma eller pappa, men den människan kan också vara du själv. Ge henne inga rikedomar, men ta några önskningar ifrån henne. Att avstå, att ibland säga nej tack, det ryms inte. Att sovra lite grann bland sina önskningar, det är ju att på något sätt vara med om att en oväntad lättnad eller glädje ibland liksom sipprar in i ens liv. Lika länge som jag har skrivit så har jag förfäktat att det kravlösa livet är just en myt. Men att man måste öva sig och att det här är en livslång övning. Att lite grann värdera måsten mot måsten. Så är det här ett måste som ger livsmening, livskvalitet? Eller är det här någonting som bara har åkt med? Jag har gjort det enkelt för mig. Så har jag kallat de här nödvändiga måstena för kärleksmåsten. Och sug på det ordet ett ögonblick. Det är en slags motsägelse i det där ordet. Det håller nästan på att gå sönder. För vi har skilt på kärlek och måste. Så att det ordet går nästan inte att sätta ihop. Kärleksmåsten. Jag gör det av ett enda skäl. Och det är att så snart man närmar sig området kärlek, så förvandlas omärkligt måsten eller krav till vilja, längtan, lust, till och med passion faktiskt. I relation till den man älskar är det mycket man måste, så är det. Men de där måstena tynger ju inte livet, utan de har precis den motsatta effekten. Det är ju det här jag djupast sett vill med mitt liv. Vårt språk röjer oss på den här punkten. Jag kommer på mig ibland att jag ringer alldeles för ofta till min livskamrats jobb. Fast hon har sagt att det är bra om du inte ringer när jag jobbar. Så händer det och så hör jag mig själv. Det är så bekant mönster. Jag ringer och så säger så här: ja, hej, det är jag. Och det är ju så intelligent. Och så säger jag: förlåt att jag ringer, men jag måste bara få höra din röst. Och det räcker liksom. Men i det ligger ju ingenting som har med liksom att det tynger livet eller tar utrymme av något annat, utan det här är någon slags måste som finns där av ett enda skäl, och det är att det är ett kärlekens måste. Det är det här livet handlar om. Och någonstans där att sortera fram: hur ser de ut i ditt liv? Vad är det som driver dig? Vad brinner du för? Vad ligger du vaken om nätterna och längtar efter att få liksom iscensätta eller få vara med om? Sortera fram det. För att det ska ske så måste man faktiskt öva sig i konsten att säga nej till saker som bara haglar in i våra liv. Och då är man hos den där prästen igen. Jag gillar att lägga ner saker. Men blir inte församlingen besviken på dig om du lägger ner saker hela veckorna? Jo, först, men inte sen. Jag gillar att beskära träd också. Det är något med den processen som tillför ljus och energi och växtplats och någon möjlighet för någonting nytt att växa fram. Det är som om konsten att beskära har att göra med: vad är det för träd jag vill se växa? Alltså det här fruktträdet, om det ska bli ett träd som bär frukt, så måste jag skära bort det som bara kvistar igen mitt liv. Här kommer fem förslag på så här absolut liksom självklara måsten i vår tid, som jag anser att vi kan skrota ganska bekvämt. Ni kan fylla på den här listan ikväll när ni kommer hem med säkert 100 till. Jag lovar er, 100 var. Här är mina fem förslag. 1. Det måste inte alltid vara tipptopp hemma hos oss. Inte ens när vi får gäster. Det är sant. Tänk när man kommer hem till folk. Jag tror att ni har varit med om det också. Man blir hembjuden till någon och så kommer man. Och så känns det som om man kommer lite för tidigt. Alltså de har inte koll. Det är inte ordning i köket. Det ligger grejer i farstun. De ursäktar sig. Maten är inte riktigt klar. Och så är det som när omedelbart så sjunker ju axlarna någon decimeter, så tänker man: oh vad skönt, man kan bara slå sig ner där, eller ska vi hjälpa till? Och så plötsligt så är det en ganska trivsam stämning. Mot att man kommer till någon där allting är perfekt, det är tipptopp. Allting är klart, det är kliniskt rent, städat och fint, dukat och klart, maten är perfekt i ordning. Och så står de i dörren och så säger de så här: ja, välkomna, känn er som hemma. Ja, hallå. Hemma hos vem då? Inte hos oss i alla fall. Det måste inte alltid vara till tipptopp. Ibland är det faktiskt en gåva att ge sina vänner sitt hem och sitt liv i befintligt skick, så som det faktiskt är. Därför att så är det hos de allra flesta av oss. 2. Man måste inte ha läst alla böcker det pratas om. Särskilt inte mina. 3. Man måste inte vara trevlig jämt. Det är tillåtet att vara ledsen. Det är tillåtet att vara låg. Det är tillåtet att dröja på steget ibland, att inte hänga på allting. Men i trevlighetskulturen så är det som om det är en dödssynd om man inte alltid är tipptopp liksom i form. Man måste inte vara trevlig jämt. Det är okej att vara som man är i befintligt skick. 4. Man måste inte säga ja till allt på jobbet för att vara en lojal medarbetare. Om du har en chef som bara godtar ja som ett svar, då tycker jag att du ska upplysa denne chef att han eller hon har någon form av problem. Men gör det vänligt, det brukar ta bäst. Och så det 5. Man måste inte motionera. Ja, nu var ni för snabba. Det var bara halva meningen. Jag skulle säga, man måste inte motionera mer än man finner behagligt och uppbyggligt, skulle jag säga. Och så märker ni den här ganska ytliga nivån, men det handlar om saker som bara åker in i våra liv och ganska snart är de självklara. De här handlar om att välja bort. Ansvaret handlar om att välja bort. Men när det kommer till kärlekens måsten, då inser man, här rör vi någonting som inte är valbart. Eller med Bibelns ord, kärleken tvingar mig ibland till någonting just därför att jag älskar. Så hur skiljer man då de här båda åt? Jag ska ge ett enda förslag ikväll, ett ganska omfattande förslag, men dock. Och det är att jag tycker själv att jag ser att man har så mycket nytta i den här processen av att försöka dra ut sin livslinje en aning längre än man gör till vardags. Och så tänka i termer av att livet är för de allra flesta en ganska lång historia. Den har en förtid, den har ett nu och den har en framtid. Och man skulle kunna säga det jag säger nu på ett enklare sätt. Och det är att säga att det kanske är tid nu att ifrågasätta det överskattade nuet en aning. Jag tycker att det är ganska stressande att det enda som tycks vara värt någonting nu för tiden, det är att leva här och nu. Har ni hört det någon gång förut? Ja, man måste ju fånga ögonblicket, man måste vara närvarande i stunden, man måste leva i nuet, man måste fånga dagen och carpe diem. Och detta sägs ju numera bara upprepas och upprepas och upprepas så länge att när någonting överbetonas som det görs, så blir det ganska ensidigt till slut. Och då måste man plötsligt också säga det andra, att nuet är fantastiskt, men nuet har också sina begränsningar. Varför är det aldrig någon som pratar om vikten av att fånga morgondagen? Det ser man ju aldrig på de såna här vackra skyltar där det står fånga dagen, står det, och carpe diem. Jag har räknat ut att om carpe diem är fånga dagen, så borde fånga morgondagen heta carpe cras på latin. Men det hör ni själva varför man inte skriver det på emaljerade skyltar. Det låter som om någonting just gick sönder. Nuet har sitt värde, men nuet har också en tydlig begränsning, och därför behöver nuet ett sammanhang. Och här någonstans tror jag att man kan komma åt kraften att sortera mellan viktigt och mindre viktigt genom att lite dra ut nuet och säga att jag ska också ta med det som har varit, men jag ska också ta med den framtid som jag drömmer eller vill gå emot. Jag fick det här klart för mig ganska bryskt faktiskt, och det var att jag skulle åka till Bor i Småland och hålla föredrag en kväll. Och det jag inte visste var att det finns minst två orter i Småland som heter Bor. Jag åkte på eftermiddagen från Göteborg och jag knappade in på navigatorn i bilen Bor i Småland och slogs faktiskt av att det var kortare än jag trodde dit. Så jag tänkte, åh vad skönt att jag åkte så tidigt, jag har ett hav av tid. Så jag körde sakta och rofyllt och jag stannade på Statoil och köpte kaffe och satt och drack i bilen. Det var så jättemysig dag. Och kommer fram till Bor i Småland i god tid. Var inte helt säker på vilken lokal jag skulle vara i. Så jag började med Svenska kyrkan. Och det var helt tomt på parkeringen. Jag åkte till stadsbiblioteket och det var tomt. Jag åkte till missionskyrkan, det var tomt. Och ett kort ögonblick så hann jag tänka så här, att om jag haft någon liten popularitet i Småland så är den helt över nu. För här var det verkligen ingen som väntade på mig och mina tal. Och i det ögonblicket så slog det mig, tänk om jag är på fel ställe. Så jag kollade snabbt i telefonen och då insåg jag ju när jag googlade på Bor att det finns två orter som heter Bor. Att det skiljer ungefär 4 mil emellan dem. Och plötsligt så fick jag ju fruktansvärt bråttom. nu råkar risigt till i tid och inga bra förutsättningar för att prata om vila som jag skulle göra den här kvällen. Jag hade verkligen hjärtat i halsgropen. Så att jag vågade inte lita på navigatorn, utan istället tog jag fram kartboken ur den här boxen, vad det nu heter. Vad heter det? Handskfacket heter det. Boxen. Ja. Och vid den här tiden hade vi verkligen sån här, ni vet, en riktig kartbok som är en bok. Och den har ju stora fördelar, men tar väldigt liten plats. Alltså den är så smidigt format. Det som är problemet med den här sortens kartböcker, det är ju att de är i stort sett omöjliga att navigera efter. För när man slår upp sidan där och så inser man, nu är jag här och så ska jag till Debor. Så följer man ju liksom då vägen i kartboken med fingret och ser väg 40 ska jag åka. Och när jag åkte en bit så då tar ju vägen slut där ute, där sidan tar slut. Och då står det en pil där att man ska bläddra 8 sidor längre tillbaks, för där fortsätter väg 40. Så bläddrar man tillbaka och så hittar man väg 40 igen, och då tar sidan slut i överkant, och då står det att man ska 16 sidor längre fram. Och så här håller det på. Och redan innan man har kommit iväg så har man liksom kört vilse i kartboken. Men som jag sa, väldigt, väldigt smidigt format. Alltså, den tar nästan ingen plats. Vilken befrielse det var när jag i handskfacket hittade en sån här gammeldags bensinmackskarta, ni vet. Alltså en sån som man vecklar ut så här över instrumentbräda och knän. Den tar fruktansvärt mycket plats. Men den har en sak som den där lilla kartboken saknar, och det är överblick. Alltså man ser samtidigt var man är och vart man är på väg. Och i det finns en väldigt, väldigt viktig poäng. Ibland tänker jag att under de orsaken till min egen vilsenhet ibland och vår tids vilsenhet är att vi så att säga i allt för hög grad läser en sida i taget. Alltså att vi har växlat ner de här stora bilderna av våra liv, de långa linjerna, har vi växlat ner till någon form av smidigt fickformat som nästan inte tar någon plats alls, men som man upptäcker som livskartor så är de närmast omöjliga att navigera efter. Här är vi på klassisk mark. Människan har alltid haft behov av de här orienterande frågorna, av de där långa linjerna i våra liv som kan ge perspektiv. Alltså, varför är jag här? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Vad är livet för någonting? Vad syftar alltihop till? Risken med att man bara lever i nuet, det är att man fjättras i nuet, och istället för att njuta av stunden så blir man fångad i stunden. Jag tror att det är hög tid att våga ta fram de här stora kartorna igen. De som tar lite plats i våra liv. Faktiskt för orienteringens skull. För att hitta väg framåt. Och då måste man säga att sådana kartor kan naturligtvis se ut på mer än ett sätt. Men när jag är den som står här framme så går det inte att berätta det jag berättar nu. Utan att också säga att i mitt liv så är den kristna tron den karta jag inte vill orientera utan. Tron att livet har ett mål, en mening. Tron att vår tillvaro här inte bara är dagsländans gästspel. Tron att livet inte bara är tillfälligt som vi upprepar, utan att livet är evigt. Tron på att det finns en Gud som har överblick över våra liv och som samtidigt bara vill oss väl, bara vill oss gott. Den kartan vill inte jag orientera utan. Nuet kan knappast överskattas, men nuet behöver en större bild, ett sammanhang. Det är livet det handlar om, och livet är en historia som måste få ta lite plats. Jag ska dra ut livslinjen ett litet ögonblick till och så säga att det finns tillfällen i våra liv när vi vet det jag pratar om nu med stor självklarhet. Ingen behöver säga till oss, du måste sortera, du måste beskära i ditt livsträd. Vi vet plötsligt vad som är viktigt och mindre viktigt. Ingmar sa att jag jobbar halvtid i Smyna kyrkan. Det gör jag. Det kallas för omsorgspastor, vilket innebär att jag, en del av min tjänst är att jag möter människor som har bett mig komma utifrån någon situation. Inte sällan faktiskt till något av våra tre storsjukhus i Göteborg, Mölndal, Sahlgrenska eller Östra. Jag gissar själv att det har att göra med att jag har skrivit i över 20 års tid böcker och att jag har uppehållit mig väldigt mycket runt frågor om liv och död, sorg och sorgebearbetning, meningsfrågor. Jag tror att det kan vara därför ganska ofta händer att någon släkting eller vän eller livskamrat ringer och säger min man eller min son eller min mamma ligger på sjukhuset. Hon vill väldigt gärna träffa dig. Kan du åka dit? Vi tror att det inte är så lång tid kvar. Jag åker alltid dit så fort jag kan. Försöker att alltid tänka att något annat måste stå åt sidan. Jag åker dit, sitter en liten stund och så har jag lagt märke till genom åren så nästan övertydligt mönster. Och det är att om den människan som då är där har möjlighet att prata, det är ju inte alltid, men om man har möjlighet att prata, så pratar alla om samma sak. När livet börjar rinna ut, och så måste man plötsligt göra det där att man inte bara tittar på nuet, utan man börjar titta lite tillbaka på det liv man levt, och så börjar man tänka, vart är jag på väg nu? Vad väntar? Och när man drar ut den där livslinjen så är det som om alla plötsligt vill prata om samma sak. Jag lovar er. Jag har aldrig suttit på en dödsbädd när någon har beklagat en Thailandsresa som inte blev av. Aldrig. Jag har aldrig suttit vid en dödsbädd när någon har sagt men vi hann inte byta kök. Aldrig. Och ni vet redan vad människor pratar om då. Det är tre saker. Kärlek. 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 Kärleken man fick. Kärleken som gick i tusen bitar. Kärleken man aldrig fick smaka. Barnen man fick. Barnen man förlorade. Barnen som gick andra vägar än de man önskade. De gamla föräldrarna. Och så undrar jag, ska det vara så fruktansvärt svårt? Jag säger det lika mycket till mig själv som till er. Ska det vara så fruktansvärt svårt att ta den insikten som tydligen alla kommer till och så backa in den i det liv som pågår och så bestämma sig för nej, jag vill leva så nu medan jag har chansen att göra det. Jag vill ge rum för kärlek. Jag vill skära bort massa onödigt så att det får växa i vårt liv. Som jag en dag vill titta tillbaka på och säga vad glad jag är att jag inte la hela mitt liv på det eller det, utan faktiskt var med min livskamrat, var med mina barn, pratade med min gamla mamma. Ska det vara så svårt? För 3 år sedan så kom det en mycket märklig bok. Den heter The 5 Regrets of the Dying. Alltså de 5 saker döende människor ångrar. Historien bakom den här boken är att låtskriverskan och sjuksköterskan Bronnie Ware fick för sig att starta en blogg på nätet. Och i den här bloggen så skrev hon korta texter om 3 favoritämnen i hennes liv. Hon skrev om resor. Hon skrev om det hon kallar för det naturliga livet. Och så skrev hon om ovanliga pungrottor som var ett sånt där specialintresse i hennes liv. Man får ju vara intresserad av precis vad man vill. Inte jättemånga följde hennes blogg. Hon skriver att några vänner, lite arbetskamrater, så läste den. Det var när hon la till sitt 4:e ämne som någonting började hända. För under de 8 år som hon hade jobbat med palliativ vård, alltså vård i livets slutskede, så hade hon lagt märke till ungefär det jag säger, fast i ett annat perspektiv. Och det var att väldigt ofta, hon satt varje dag vid dödsbäddar, och så såg hon att nästan alla människor hade någonting de ångrade. Och hon var intresserad sig för det, och så tänkte hon, hon tog fram med sig en liten anteckningsbok till jobbet varje dag, så skrev hon helt avkodat, hon skrev bara teman. Alltså vad är det människor ångrar till slut, om man ångrar något? Så hon samlade de här temana, och det blev sida upp och sida ner med teman. Och sen en dag så sätter hon sig ner och sorterar upp dem, och så gör hon en lista på vad människor ångrar mest. Och den där listan lägger hon ut på nätet som sitt fjärde tema på bloggen, under rubriken The Five Regrets of the Dying. De fem saker människor ångrar mest. Så beskriver hon hur hon en dag går in och tittar på räkneverket på sin blogg. Och den där texten som har haft några hundra läsare högst, några veckor senare när hon går in och tittar, så upptäcker hon att 8 miljoner människor har läst hennes text. Den är 167 ord lång, 167 ord kort. Här är de fem saker Bronnie Ware säger att vi ångrar oftast eller gemensamt. 1. Jag ångrar att jag inte följde mina drömmar, utan lät mig styras av andras förväntningar. 2. Jag ångrar att jag jobbade så mycket. 3. Jag ångrar att jag inte hade mod att säga nej och sätta ord på egna känslor. 4. Jag ångrar att jag inte vårdade kontakten med mina vänner. Och så är det 5:e och kanske mest intressanta. Jag ångrar att jag inte tillåtit mig själv att vara lite lyckligare. Det här är så självklart. Det är så naket. Och det är på ett sätt så enkelt. Men det finns ett par gemensamma nämnare i alla de här, och jag ser 2. Den ena är uteblivet sorteringsarbete. Under den perioden livet liksom kvistade på som bäst, och det bara fyllde på. Och det andra, ett allt för kortsiktigt perspektiv på det äventyr som vi kallar nuet. Alltså en för begränsad livslinje. Jag ska läsa en enda text innan jag sen har en liten avrundning efter det. Jag ska läsa en enda text, och den här texten var för kanske 3 år sedan i Göteborgs-Posten, och det är väldigt roligt att skriva GP, för man får mycket roliga kommentarer, och jag får mycket skojiga kommentarer. Vet ni vad den absolut vanligaste kommentaren jag får av män är om mina böcker? Den lyder så här: min fru tycker mycket om dina böcker. Först så tänkte jag lite med dåligt självförtroende, tänkte jag så här, jaha, men du gör inte det, tänkte jag fråga. Men jag släppte det snart, och så brukar jag svara, du verkar ha en otroligt intelligent fru. Den här texten har utlöst, tror jag, den viktigaste mening jag har fått om mitt skrivande genom åren. Och det var en man som skrev i tidningen, han tackade, och så slutade det med följande rad. Han sa så här: en bra krönika beskriver någonting som man redan visste, men inte tänkt på. Slutcitat. Det är genialt. Och det jag läser för er nu är ett mer känslosamt sätt att säga det jag har försökt säga hittills. Och jag läser det i insikten om att det här vet ni redan. Alltihop. Men vi kanske just därför behöver påminna varann om det. För det är det självklara som vi tappar, som faller undan. Den heter "Det är roligt att ha en mamma". Förra veckan utforskade jag stans alla tantaffärer. systematiskt och metodiskt. Jag gjorde det i sällskap med min mamma som var på besök. Det tog 3 dagar. Och i sanningens namn tittade vi mer än vi handlade. Och provade hon alltså. Jag gav kommentarer, uppmuntrade och avrådde. Medan varven åt vi lunch, drack kaffe och hade förfärligt trivsamt. Min mamma går sakta. Hon hör illa, men hon är en charmerande och älskvärd kvinna. Och det slog mig att alla vi överbokade, effektiva och snabbfotade karriärister skulle må gott av att få ett par, 3 dagar i sällskap med en 85-åring någon gång om året. Kanske som alternativ till antistresskurser, retriter och teambildningsövningar i skogen. Man får lite perspektiv på sin egen upptagenhet. När man står utanför en provhytt och väntar på någon vars klocka har ett annat slags räkneverk. Allt går sakta. Besluten tar tid. Och det hackar i effektivitetsmaskinen inom en. Och det gör något med en. Något nyttigt. På 3:e dagen uppstår en ny människa. Det är en klassisk tidsrymd, verkligen. En som fattar att man aldrig får tillbaka chansen att vara med sin mamma. Att det avgörande inte är exakt vad man gör, utan att man får vara tillsammans. I min ålder måste det dessutom betraktas som en lyx att överhuvudtaget ha en förälder i livet. Många av mina vänner har inte det. Anledningen till att jag ordar om detta är att det slog mig att man väldigt ofta uppskattar saker för sent. Mammor, till exempel. Det finns naturligtvis morsor som är så hopplösa att en relation är närmast omöjlig. Söner och döttrar med, för den delen. För flera år sedan hörde jag Kai Pollack berätta i radion om att hans förhållande till sin mamma länge var så ansträngt att deras möten oftast slutade med gnäll och tjafs. Det var inte förrän han bestämde sig för att försöka hitta någonting att tacka henne för som deras relation hittade en annan våglängd. Om jag minns hans rörande sommarprogram rätt, så var det orden: tack för att du gav mig livet, som startade förändringen. Jag minns att han underströk att det enda man kan ta ansvar för, det är sin del av relationen till den andra. Och att det alltid är möjligt. En rimlig och hoppfull hållning i de fall det inte går av sig själv. Min mamma råkade vara mycket lätt att älska, men om hon inte hade varit det, då skulle jag ha testat hans väg för att inte bli kvar i låsta positioner tills det är för sent. Risken med en text som den här är att den skulle kunna uppfattas som inställsam. Jag bedömer nu den risken som mycket liten. Min mamma är kommen till så hög ålder att hon omedelbart skulle se igenom alla former av fjäsk. Med stigande ålder blir man mer skarpögd vad den sortens seende beträffar. Dessutom läser hon aldrig Göteborgsposten. Hon bor i Kramfors och hon är fullkomligt nöjd med tidningen Ångermanland. Ja, tack. Så till sist. Det som går bra gör mycket av det. Det som går dåligt gör mindre av det. Det som är så genialt med detta, det är ju att det är som om man börjar i den här änden av att hela tiden försöka liksom lyfta det man är dålig på, svagheterna, bristerna. Tänk, vi måste bättra på dem. Så risken är att man håller på där och försöker resten av sitt liv. Men om man går den andra vägen, att man istället försöker fokusera på, men det här tycker jag är viktigt, det här är jag ganska bra på, det här går ganska bra. Lägger mer av sin kraft där, så tycks något märkligt hända. Nämligen att de här sakerna där, antingen slutar de att betyda någonting, man upptäcker att det här var kanske inte så viktigt. Eller så rättar saker till sig lite grann av sig själv. Varför? Jo, därför att det finns en kraft här, en energi här. När jag går i riktning mot det jag längtar efter, det jag vill se växa, så händer någonting med mig i varje steg jag tar i min längtans riktning. Det kom ganska nyligen en bibelöversättning, en ny bibelöversättning på svenska. Och jag känner mig ibland som en ambassadör för den, för jag tycker att den är väldigt, väldigt uppfriskande. Den heter The Message. Och här kommer kvällens julklappstips också. Det är att den har precis kommit i en ny utgåva, en ganska kraftfull historia som innehåller Nya Testamentet, Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan. Eugene Peterson som skrev den här bibelöversättningen har lagt många, många år på den. Han har lyckats skriva en väldigt frisk och ganska modern i språket, kreativ bibeltext. Och i Galaterbrevet 6 så finns en liten vers som jag skulle vilja landa i. Och i Bibel 2000 så handlar den här bibelpassagen nästan uteslutande om hur man ska hantera nederlag eller misslyckanden. Men i det här översättningsarbetet som är granskat av hebraister och grekkännare, så har Eugene Peterson hittat någon slags liten nyans här som också handlar om det motsatta, inte bara nederlag. Och så inleder han Galaterbrevet 6 så här: lev med frihet och fantasi. Granska dig själv, vad du är för en och vad du har att göra i livet, och satsa helhjärtat på det. Jämför dig inte med andra. Ha inte för höga tankar om dig själv. Var och en har ansvar för att göra det bästa av sina gåvor och möjligheter. Slutcitat. Det jag gillar med den här lilla, lilla vridningen av texten, det är ju att genom att satsa på det man brinner för, gå i sin längtans riktning, ge lite mer kraft åt det som går bra, det som växer, så kommer man tydligen åt två skurkar i tillvaron. Skurkar som har släckt så mycket kreativitet och så mycket egenart. Den ena är överskattningen av sig själv. Alltså den som tror att hela världen snurrar omkring mig, den har släckt mycket skaparkraft. Den andra är det motsatta, underskattandet av sig själv. Alltså det som tar sig uttryck i precis det han exemplifierar med här, nämligen jämförandets förbannelser. Att man hela tiden håller på att jämföra med sig själv med andra, vilket ofta slutar i att man liksom slirar ner någonstans i det här jantediket där ingen ska sticka upp och tro att man är något. Och där någonstans slocknar så mycket skapande, så mycket kreativitet. Jag har själv haft mycket nytta av att när det gäller alla våra, allt det här som vill någonting i våra liv, alla legitima behov, allt som liksom vill ta plats i våra liv, så har jag haft så mycket nytta av att definiera tre olika uttryck för våra grundläggande behov. Och det är uttrycken längtan, begär och önskningar. Alla de tre bygger på någonting gott, alltså längtan att få växa, att få vara med om saker, drivas framåt. Men de leder faktiskt åt lite olika håll. Och därför kan det vara klokt ibland att se, vad är det här som vill ta plats i mitt liv? När längtan har fått det den trodde efter, då svarar längtan med tacksamhet. När begäret har fått det trodde efter, svarar det inte med tacksamhet, utan begäret kännetecknas av att så snart det har fått någonting så vill det ha lite mer, lite starkare, gå lite längre. Och därför kan man säga, den som följer begäret kommer aldrig någonsin att bli nöjd. Någonstans däremellan så ligger önskningarna. Ur ett bibliskt perspektiv så är önskningarna goda. Man ska bära fram dem, man ska ge utrymme för dem. Men önskningarna behöver någon slags ledare. Alltså varje flock behöver en ledare, så också med önskningarna. Och jag undrar om inte den bästa bilden jag har fått av detta, jag har fått av en vän till mig som heter syster Sofie. Syster Sofie är nunna och bor i Rögle kloster. Och jag reste och besökte henne när jag skrev på boken Det händer när du vilar. För det finns en fantastisk berättelse i hennes liv om när hon flyttar till Jerusalem ett år. Därför att hon har blivit utbränd i klostret. Jag minns en, och det här avslöjar mina fördomar. När jag någonstans läste att hon hade blivit utbränd i klostret, så minns jag att jag tänkte så här: men är det vetenskapligt möjligt? Alltså, att bli utbränd i klostret, är inte det den mest liksom stillsamma och vilsamma miljön i världen? Men utbrändhet, vet ni, det handlar om så mycket mer än bara hårt arbete. Det handlar om otydlig rollfördelning och förväntningar och så mycket annat. Någonstans så skriver syster Sofia om alla våra legitima behov, alltså allt det där som vill ta plats i våra liv. Och så liknar hon det vid en barnkammare som är full av småttingar som är våra behov. Barnkammaren är full av småttingar som alla bara vill ha sitt. De vill ha kärlek, de vill ha värme, de vill ha omväxling, de vill ha mat. Och så berättar hon vad som händer när stora syster, längtan, plötsligt kliver in i livet i barnkammaren. Hur det liksom tystnar där bland alla de små behoven. Inte av rädsla, utan snarare av förundran. Som att de tittar på henne och så säger de, vad vacker hon är, stora syster, längtan. Och så berättar syster Sofie vad som händer, nämligen att stora syster längtan tar alla de här småsyskonen, alla behov, som alla har ju rätt i sin plats. Men hon tar dem och så leder hon dem ut ur barnkammarens ganska självupptagna värld och så säger, det finns en värld utanför, någonting att växa in i, där era liv ska få finnas till för någon. Det finns någon som väntar på er där ute när ni växer upp. Och här tror jag att det finns en slags kungsväg att gå när det handlar om hur ska jag kunna ge plats för det jag vill se växa i mitt liv och begränsa det som bara tar utrymme och som jag en dag kommer säga, varför lät jag min trädgård vara full av detta? Ordet aptit kommer från latinets ad petere som betyder att gå i riktning mot. Kort sagt, gå i riktning mot det du längtar efter. Gå i riktning mot det du drömmer om. Gå i riktning mot, du vet att här har jag någonting som bultar i mig, någonting som jag vill. Och det kommer att växa när du går. Och som ett brev på posten kommer att man får någon slags kraft att säga, nej men ska det här kunna få finnas i mitt liv och bli ännu mer, då måste jag skära lite grann. Och så är vi tillbaka vid middagsbordet i Malmö igen. Jag brevväxlar med en man i Norge som heter Odd. Och nu ska jag vara ärlig och säga att han brevväxlar mest med mig. Och jag är så otroligt dålig på att svara på saker. Jag drunknar i brev. Tyvärr, jag önskar att jag kunde svara på alla fantastiska brev. Men Odd skriver ändå och jag skriver ibland något kort tillbaka, något litet vykort eller något sånt. Och han skriver sina långa, fantastiska brev som alltid slutar med en dikt. Och för att det här ska bli begripligt så ska jag berätta för er att Odd nog är den mest sammansatta människa jag har mött. Han är en väldigt liten, så här äppelkindad norrman. Påfallande lycklig hela tiden. Väldigt intensiv, fruktansvärt pratglad, oerhört norsk, om ni förstår. Samtidigt som han är en man som har gått igenom stora sorger, alltså ofattbart stora sorger i sin egen familj. Och så skriver han sina brev. Och den här sommardagen när jag fick det här brevet så slutade det med en dikt av Stein Meren, som är en av Norges mest namnkunniga poeter. Och den heter Min bästa dikt. Och den lyder så här. Människor frågar mig ständigt och jämt vilken som är min bästa dikt. Och varje gång svarar jag ungefär på samma sätt, att det är två dikter jag då måste nämna. Den ena är en dikt jag ännu inte har skrivit, men tror att jag kommer skriva. Den andra är en dikt jag anar, älskar och drömmer, men aldrig kommer att skriva. Oskrivna lever dessa dikter i allt jag gör. Och min bästa dikt är aldrig bättre än dessa två. Slutcitat. Alltså som att vi skriver våra liv mot en osynlig förebild här inne någonstans. Som är min djupaste vilja. Mitt ärende, skälet att jag finns i den här världen. Det här är jag, det här är mitt uppdrag. Det väsentliga är inte att det blir exakt så, att alla önskningar slår in. Det avgörande är att jag går åt det hållet, att jag är på väg i rätt riktning. För så länge jag är det, så kommer det jag längtar efter att växa. Det kommer att ta mer plats. Så hur tänker du om ditt arbete? Jag gillar att lägga ner saker. Men blir inte församlingsborna irriterade om du håller på att lägga ner saker hela veckorna? Jo, först. Men inte sen. Här är det utdragna livslinjen. Jag gillar att beskära träd också. Det är något med den processen som tillför ljus och energi och växtats. Och en möjlighet för någonting nytt att växa fram. Och där är vi där vi började. Det som går bra, gör mycket av det. Det som går dåligt, gör mindre av det. Tack för mig.